Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Open Sea av J.G. Manning är en fackbok i ekonomisk historia som undersöker det antika medelhavet från järnåldern till romarrikets uppgång. Istället för att se Grekland och Rom som den självklara mittpunkten försöker boken förstå området som ett sammanhängande ekonomiskt rum där Egypten, Främre Orienten, Anatolien, Levanten och de grekiska och romerska världarna hängde ihop genom handel, institutioner och miljöförhållanden. Manning kombinerar historia, arkeologi, ekonomi och klimatperspektiv för att förklara hur jordbruk, arbete, mynt, privat äganderätt, stater och rättsordningar påverkade utvecklingen. Boken är analytisk och syntetiserande och den riktar sig till läsare som vill förstå de långsiktiga villkoren bakom ekonomisk förändring i antiken. Den är särskilt intressant eftersom den flyttar fokus bort från en snäv klassisk tradition och istället lyfter fram hur olika regioner i det antika medelhavet formade varandra. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ett sammanhållet medelhav istället för separata grekiska och romerska berättelser. Ett av bokens viktigaste grepp är att den bryter med den vanliga uppdelningen mellan Egypten och Främre Orienten å ena sidan och Grekland och Rom å den andra. Manning menar att dessa områden inte bör studeras som isolerade kulturzoner utan som delar av en gemensam ekonomisk helhet under första årtusendet före vår tideräkning. Det gör att frågor om handel, institutioner och teknisk utveckling får en bredare förklaringsram. Istället för att låta Aten och Rom stå som norm visar boken att många viktiga förändringar uppstod genom kontakt mellan olika samhällen runt havet. Det gäller särskilt bytesförbindelser, spridning av idéer och praktiska lösningar som utvecklades i gränsytorna mellan regionerna. Denna omtolkning är central eftersom den förändrar vad som räknas som kärnan i den antika ekonomin. Boken vill alltså inte bara lägga till fler områden utan omformulera hela kartan för hur antik ekonomi ska förstås. För det andra, klimat, landskap och jordbruk som drivkrafter bakom ekonomisk förändring. Manning lägger stor vikt vid miljön som en aktiv del av historien. Bokens resonemang utgår från att medelhavsområdet rymde starka ekologiska skillnader och att dessa skillnader påverkade hur människor organiserade jordbruk, försörjning och bosättning. Egyptens flodalar, Levantens mer sårbara odlingssystem och de grekiska och italienska områdenas andra jordbruksförutsättningar skapade olika ekonomiska villkor. Därför blir klimat och natur inte bara bakgrund utan faktorer som formade politiska och sociala lösningar. Boken använder detta perspektiv för att förklara varför vissa regioner utvecklade riskstrategier, lagerhållning och institutioner som kunde hantera osäkerhet. Det gör också att klimatförändringar och variationer i skördar får historisk betydelse. Manning kopplar alltså samman långsamma miljöprocesser med ekonomisk utveckling och visar hur förändringar i odlingsförutsättningar kunde påverka handel, statsmakt och ojämlikhet. Det ger en mer realistisk bild av antik ekonomi än en modell som bara räknar med marknader och städer. För det tredje, jordbruk. Arbete och äganderätt som grunden för antik ekonomi. Boken behandlar jordbruk och arbetsorganisation som kärnan i det ekonomiska livet i det förmodna medelhavet. Manning visar att den antika ekonomin i hög grad byggde på hur mark brukades, hur arbete organiserades och hur överskott kunde tas om hand. Här blir privat egendom, kontrakt, arrenden och olika former av rättsligt skydd viktiga eftersom de påverkade vem som kunde investera, lagra och handla. Ett centralt poäng är att ekonomisk utveckling inte bara handlade om större marknader utan också om institutioner som gjorde resurser mer förutsägbara. När människor kunde lita på äganderätt och rättsliga ordningar förändrades incitamenten för produktion och utbyte. Samtidigt visar boken att dessa strukturer inte var likadana överallt. Vissa regioner lutade mer mot statlig kontroll, andra mot lokala arrangemang och långväga nätverk. Genom att lägga fokus på jordbruk och arbete förklarar Manning hur vardaglig produktion, snarare än enbart stora imperier, formade den ekonomiska historien. Det är en viktig motvikt mot berättelser som bara handlar om krig, erövring och politiska eliters beslut. För det fjärde, mynt. Pengar och institutioner som verktyg för ekonomisk integration. Ett annat centralt tema är hur mynt, pengar och juridiska institutioner bidrog till att binda ihop den antika ekonomin. Manning ser inte pengar enbart som ett bytesmedel utan som en del av ett större system där stater, skatter, kredit och marknadsutbyte samverkade. Myntningen gjorde det lättare att standardisera värde men den var också knuten till politisk makt och till staters behov av att organisera resurser. Boken visar samtidigt att ekonomisk modernisering inte var ett rak linjeförlopp som började i Grekland och kulminerade i Rom. Istället utvecklades viktiga redskap för ekonomisk samordning i flera olika miljöer, ofta i kontakt med varandra. Det är också därför Manning betonar rättsordningar och statliga institutioner. De skapade ramar för ägande, beskattning och handel och därmed för mer komplexa ekonomiska relationer. Genom att placera mynt och institutioner i ett större medelhavssammanhang blir det tydligt att ekonomisk integration var en process som byggdes steg för steg genom politiska och kulturella möten, inte genom en enda civilisations framsteg. Slutligen romarrikets uppgång som slutpunkt för en mycket längre utvecklingskedja. Bokens tidsram slutar vid romarrikets växande dominans, men poängen är inte att Rom ensam förklarar den antika ekonomins utveckling. Snarare används romersk expansion som en historisk slutpunkt där många tidigare processer redan var i rörelse. Manning vill visa att de villkor som gjorde senare ekonomiska förändringar möjliga hade vuxit fram långt tidigare och på flera olika platser. Därför får den romerska världen en annan roll än i många traditionella framställningar. Den blir inte början på allt, utan en del av en längre kedja av utbyte, institutionell utveckling och regionala skillnader. Detta perspektiv gör också att boken talar till bredare frågor om hur moderna ekonomier växte fram. Genom att följa utvecklingen från järnålder till romersk hegemoni visar Manning att ekonomisk förändring ofta sker ojämnt genom kontakter mellan samhällen och genom anpassning till miljö och politiska förhållanden. Det ger läsaren ett långtidsperspektiv som är ovanligt i antikhistoriska ekonomiböcker och hjälper till att förstå varför boken skiljer sig från mer romcentrerade verk. Sammanfattningsvis, The Open Sea passar bäst för läsare som vill förstå antik historia på djupet, särskilt studenter. Forskare och allmänt historiskt intresserade som vill se längre än de vanliga berättelserna om Aten och Rom. Den ger också mycket till den som intresserar sig för ekonomi, institutioner, klimat och hur samhällen formas av både mänskliga beslut och materiella villkor. Det som främst skiljer boken från andra verk i samma kategori är dess breda geografiska perspektiv och dess försök att skriva en sammanhängande ekonomisk historia för hela det antika medelhavet. Istället för att behandla Grekland och Rom som isolerade modeller visar Manning hur Egypten, Främre Orienten och andra delar av regionen bidrog till långsiktig förändring. För den som vill ha en bok som kombinerar stora synteser med konkreta historiska frågor om jordbruk, mynt, äganderätt och klimat är detta en stark och ovanligt ambitiös studie. Den är särskilt värdefull eftersom den inte bara återberättar antikens ekonomi utan omformar hur den bör förstås. Om du vill stödja J.G. Manning, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!